Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan. En dag ska alla bekänna det. En dag ska alla knän böja sig, alla tungor bekänna att Jesus är Herre. Men låt oss inte vänta på den dagen, utan låt oss göra det här och nu. Jesus, du är Herre. Du är Herre. Det innebär att vi nu vill öppna våra hjärtan för vad du har att säga till oss. Du som är det levande ordet. Du som kommer till oss när vi läser. Herre, tala till oss och öppna våra hjärtan. Gör oss lyhörda, gör oss villiga att inte bara höra utan att också gå på de löften och de befallningar som du ger oss. Låt oss genom vårt liv visa att du är Herre. Tack för att du vill möta var och en av oss personligen med ditt tilltal. Hjälp oss att lita på det. I Jesu namn. Amen. För att markera att Jesus är Herre och när vi läser hans ord till oss så står vi upp i vördnad. Jag vet inte om ni såg kungens Zoom-samtal med skidåkarna, men sträck på er, sa han till honom när de stod och hängde över stolen när de pratade med honom. Så det gör vi. Vi sträcker på oss och så lyssnar vi på kungens ord till oss. Från Markus evangeliet kapitel 10. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan. Och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Ja, ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra sida och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att det som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem. Och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi står nu här inför fastans inledning i veckan, då vi får påbörja vår vandring mot påsken. Vi sätter blicken mot påsken. Vi börjar vandra upp mot Jerusalem, så att säga. Jag vet inte om ni kan urskilja det, men här bakom har vi vägen till Jerusalem i kullarna i Judén, upp från Jeriko. En 150, nästan 150 år gammal bild, tror jag. En riktigt tidig. Man vandrade upp till Jerusalem varje år vid påsk för att möta Herren. När Jesus och lärjungarna gör det nu och vi får slå följa med dem, så är det inte den vanliga glädjen och festen bara i det vanliga traditionella påskfirandet, utan det är med bävan som de följer med honom. Det är allvar. Det är därför vår fasta period också präglas av det här allvaret. Vi ser fram emot påsken som är en ljuvlig högtid. Grunden för den kristna tron. Att Jesus blir utlämnad för vår skull. Han gör det villigt. Men det finns ju ett oerhört allvar i det här. Det här känner lärjungarna av. Jag tror inte bara att det är för att de anar vad som ska hända. Jesus har berättat det ett par gånger, han berättar det nu igen. Men vi får reda på att de förstår ändå inte riktigt vad han ska säga. Men det jag tror är att de känner sin vän Jesus. Och de märker på honom vilket allvar det är. Han vet vad som väntar. Vi vet att han sen ber i trädgården i Getsemane att få slippa det. Och han ber så att han svettas blod. Men han ber också om att Guds vilja ska ske. Inte hans egen mänskliga ångest inför det. Utan inte som jag vill, utan som du vill. Och så blir fasteperioden nu vår vandring med det här. Med samma allvar inför den här krocken i våra liv, den här brottningen som lärjungarna nu får känna på. Någonting måste ske som inte är så kul. Det finns ett allvar här, en bävan, de är rädda. Även Jesus bär nog på den här känslan. Men han går. Det står att han går före dem. Han skulle kunna gömt sig bakom dem eller försökt skicka dem i förväg för att kolla läget. Men Jesus går först. Han går med stadiga steg för att han vet att detta måste ske. Detta är världens räddning. Människosonen måste utlämnas till folkens ledare, till hedningarna. Och det stora i det här, de som följde honom, de bävade och de var rädda, men de följde. De hade kunnat stanna där, de hade kunnat känna av att nej, men nu vill jag inte längre. Vi stannar här, vi hörs sen efter högtiden, Jesus. Men de följer, trots sin rädsla. Och ännu större nu när han berättar för de 12, han tar dem undan och de får en särskild undervisning om vad som ska hända och varför det ska hända. De följer allihop. De fortsätter. De vet vad som ska ske. De förstår det inte fullt ut. De var rädda, men de gick. Trots att det fanns fog för den rädslan. Det var inte en irrationell rädsla. Jesus berättade ju precis vad som ska hända. Det fanns all anledning att vara rädd. Det fanns all anledning att det här året hålla sig undan Jerusalem. Att hålla låg profil. Och när man kommer fram, inte stöta sig i onödan. Måste inte nödvändigtvis provocera så mycket kanske. Jag kan presentera människosonens uppdrag på något sätt som alla känner sig bekväma med. Men det finns inte utrymme för det. Därför att det som är sant och rättfärdigt måste fram och det måste ske. Och jag är övertygad om att lärjungarna, trots sin rädsla, trots sin bävan inför det här, de har gått med Jesus i 3 år. De vet att det som händer när de går i Jesu fotspår, när de får se honom bota människor, driva ut demoner, predika om Guds rike, och när de själva får göra det, så väcker det anstöt. Det väcker motstånd. De har fått smaka på det redan. Men nu är det på en annan nivå. Nu är det med ett annat allvar. Och trots sin rädsla, trots sin medvetenhet om det här, så tror jag också att de känner sig fullständigt trygga. Därför att de är i Jesu närhet. De går inte i ett eget uppdrag. De går inte i sina egna ambitioner. De följer Jesus. Där i grundar sig deras trygghet. De litar på Jesus. Och samtidigt så förstår de ingenting. Jag tror att det får vara så med vårt lärjungaskap också. Vi får lita fullständigt på Jesus. Vi får ha vår bergfasta grund och trygghet i honom. Vi får ha förvissning om och vetskap om att jag är räddad, jag är fri, jag är nyskapelse i Kristus. Och ändå så fattar jag ingenting. Att följa Jesus ställer liksom allting på ända. Det går på tvärs med alla mänskliga förväntningar. Och vi möter det här hos Jakob och Johannes. De har någon annan bild av vad det är som ska ske. Ja, det är allvarligt, det är stort, det är något annat. Men det är också, de förstår inte. Vi märker på deras förväntningar att de ser Jesus som uppfyllelsen av profetierna. De har förväntan av vad Messias ska vara och göra. Som är formad av den kultur de lever i, den undervisning de har fått. De förväntningar som har byggt upp under decennier, århundraden. Det gör man sig inte av med i första hand. Det sitter djupt. Och då tror jag att Jesu ord blir så otroligt svåra att ta in för dem. För de vet ju att vi är på väg till Jerusalem för att vi går med Messias. Han ska inta Jerusalem. Han ska ta plats på tronen. Han ska ju kasta ut romarna. Vi ska få vara med och insätta den nya kungen. Israels kung, världens kung. Och vi kan få sitta på höger och vänster sida av honom. Det är kredit. Alltså det är världens chans. De här pojkarna från Galileen, från landsbygden. De skulle få komma till huvudstaden och de skulle få bli någonting. Äntligen. Och så krockar det här fullständigt. Och det man märker, de tar inte in det, vad Jesus säger. Den här vägen som han går, det är en annan väg än de här förväntningarna. Att han ska dö, utlämnas. När vi följer Jesus så går han en väg, han kommer ta oss på en vandring som gång på gång kommer krocka fullständigt med våra förväntningar. På vem han är, vart han ska ta oss. Och vi kommer gång på gång genom vårt liv, vår lärjungaskap, kommer vi upptäcka att det blir den här frontalkrocken med Jesus. Med de förväntningar som jag har på honom. Som vårt samhälle har byggt upp, som mina olika tillhörigheter har format mig till. Och jag har så många gånger förväntningar på vad mitt liv ska leda till. Vad min framgång ska bestå av, vad min trygghet innebär. Hur jag försöker pussla och bygga ihop och imponera på människor, på arbetsgivare, på barnens klasskompisars föräldrar, grannskapet, vänner. Jag har min uppfattning om vad framgång innebär, vad livet går ut på. Om Jesus passar helt perfekt in i det, utan att det skaver, utan att jag behöver ändra på någonting, utan att jag utmanas i det här, då måste jag fråga mig om jag verkligen följer Jesus. Eller om det har blivit för svårt, för läskigt och jag har valt en liten sidoväg. Det går igen på den större nivåerna också i samhället. Med vår politiska hemvist och tillhörighet. Om det så är socialism eller nyliberalism eller nationalism. Om Jesus passar perfekt in i follan där. Följer jag Jesus? Tänk vad fantastiskt att han råkade vara medlem i samma parti som jag. Det kanske inte är Jesus som är mitt främsta rättesnöre då, utan en ideologi eller ett partiprogram. Det här går igen i kultur, i varje tillhörighet vi kan ha, varje social sammansättning vi har, så är frestelsen stark att få Jesus att passa in där jag har hittat min trygghet och min plan och min riktning. Men Jesus tar oss på en annan vandring. Han vill borra sig djupt in i våra hjärtan. Och det är jobbigt att få de här sakerna avslöjade. Att få min trygghet, min tillhörighet omskakad. Då kommer vi också bäva och bli rädda. Om jag anar att jag behöver släppa allt. Var beredd att möta det som Jesus möter. Men det är lärjungaskapet. Vi går upp mot Jerusalem. Det är någonting annat. Och för varje lärjunge, för varje efterföljare, så kommer det innebära en kamp och det kommer innebära ett offer. Och för att förbereda oss för att tala lite mer om det, så står vi upp och så sjunger vi de första verserna om hur vi går upp till Jerusalem. Den här vägen upp mot Jerusalem, det är en annan väg än vilken annan livsåskådning, politisk ideologi eller dröm och ambition någon människa kan ha. Vi söker alltid något annat. Gång på gång upptäcker vi det genom livet. Jakob och Johannes som blir exempel för oss där. Inte förebilder i någon form av idealbild. Men de är förebilder för oss därför att det är så vi fungerar. De visar för oss hur det är. De har förväntningar på ganska rak och oproblematisk väg. Jesus blir kung, vi får sitta på hans sidor. Vi vet ju det. Jag tror att de vet det redan. De tillhör de 12. Gång på gång blir de tagna undan. Och det är så att Jakob och Johannes, de två blir dessutom gång på gång plockade från de 12. Ofta tillsammans med Petrus. Och får liksom ytterligare egen tid med Jesus. De vet att det är något speciellt med oss. Vi kommer nog få de här platserna. Vi ska bara försäkra oss om att det verkligen är så. Jesus förebrår dem inte. Han möter dem inte med en skarp tillrättavisning. Jag tror att han ser på dem med stor kärlek och också med en sorg över hur lite insikt det finns. Och frågar bara, kan ni smaka den kalken? Kan ni dricka den bägaren som jag ska göra? Kan ni döpas med det dopet? Oh ja! Oh ja! De är så helt inne i sitt spår. Den vänstra och den högra sidan. Kan ni döpas med mitt dop? Kan vi gå ner i reningsbadet inför tempelgudstjänsten? Jajamän! Får vi dela din kungliga bägare vid festen? Ja, vi är redo! Och så svarar Jesus, ja, ni kommer att få dricka samma bägare. Ni kommer döpas med samma dop. För det är något annat Jesus talar om. Det är inte mänsklig, världslig framgång. Det är inte makt. Det är lidande och tjänande han talar om. Den här smärtans bägare att få känna av världens synd. Och få gå rakt in i den. Det är det uppdrag som de sen får göra. Som apostlar. De får gå rakt in med evangeliet. In i världens synd. Och de gör det precis som Jesus. De tjänar. De lever inte för sig själva längre. De är beredda sen att utstå all form av lidande. Och de döps också med det dop som Jesus döps med. Alltså att dö med honom. Jakob. En av de första som blir dödad för sin tros skull. Han blir halshuggen. Johannes, han blir landsförvisad. Satt på en ö att dö i ensamhet. Och på så sätt har de faktiskt fått del av den största äran. Nämligen att få bli lika Jesus. Inte genom att åtnjuta människors beundran, inte genom världslig och materiell framgång. Men därför att de har sen fått dö bort från sig själv. De har fått dö bort från sina egna ambitioner. De har fått dö bort från sina egna begär. Och så får de också bokstavligen dö för Kristus. Men i det så har de fått ge evangeliet vidare till tusen och åter tusen människor. När de inte längre levde för sig själva utan för honom. Det här är inget kanonsäljsnack. Det finns många sätt att paketera om evangeliet. Budskapet om Jesus så att det blir lättsmält, så att det blir attraktivt, så att det blir så det väcker så lite anstöt som möjligt för att människor ska bli attraherade av det. Gång på gång, i varje tid, i varje generation frestas kristna att göra det. För att vi själva inte är beredda att göra den brottningen. Inte själva är beredda att dö bort från mina egna ambitioner, mina egna begär. Hur skulle jag då kunna kräva det av andra? Och kvar finns ett urvattnat, ibland också ett falskt evangelium. Evangeliet blir en kraft till frälsning för var och en som tror när vi får tala om hela evangeliet och får göra det sant och riktigt. Vi får tala ärligt och naket om syndens allvar. Och därför också det oerhörda i att synden är om intet jord. En har dött för alla och då har alla dött. I Kristus får vi dö bort från synden. Vi får dö bort från våra egna begär. Vi får dö bort från våra egna ambitioner. Vi får dö bort från oss själva. Och så lever vi inte längre för oss utan för honom. Men det är en konstant kamp i den här världen. Den här världens ande ger oss lögn på lögn om framgång, om ära, om lycka, om trygghet. Om behovet av att passa in, anpassa mig efter de förutsättningarna. Och det sker nästan alltid på andras bekostnad. Det blir alltid på andra människors bekostnad som jag ska få då min trygghet, min framgång, min ära, min lycka. Och så leder det till ensamhet. En fruktansvärd ensamhet. Där synden skiljer oss från Gud, den skiljer oss från varandra och till slut så skiljer den sig också från mig själv. Jag vet inte längre vem jag själv är. En ensamhet där jag inte ens kan ha gemenskap med mig själv blir outhärdlig. Det är vad synden gör oss. Den absoluta motsatsen till vad Jesus gör. Han lever inte för sig själv. Han utlämnade sig själv helt och hållet. Han blir ett med synden. Han görs till ett med synden. Han som inte visste vad synd var. Drar den ur oss. Och så får vi bli ett med Guds rättfärdighet. Det saliga bytet. Han blir till ett med synden för att vi ska kunna bli till ett med Guds rättfärdighet. Han har givit ut allt. Han har avstått allt. Han har lidit, han har dött. Och han har uppstått. Så om vi döps med hans dop så dör vi inte bara med honom utan vi uppstår också med honom. Och vi kan få bli lika honom. Vi kan få formas med honom när vi vandrar med honom. Ja, det är en kamp med den här världens villkor och värderingar. Det innebär gång på gång att jag behöver ge upp mitt eget. Men det är där som jag kan få erfara sann frid. Sann frihet. Det jag annars är bunden av min rädsla, bunden av andra människors förväntningar eller uttryckliga tvång. Bunden av min egen jakt på framgång, lycka och trygghet. I Kristus får jag dö bort från det och då kan jag också få bli fri. Och den som sonen sätter fri är verkligen fri. Det finns ingenting. Det finns ingenting som binder dig så hårt att inte Jesus Kristus kan sätta dig fri. Så vänta inte, lita på det löftet och sök honom. Det här är vad fastan handlar om. Så låt oss gå in i fastan nu i veckan. I beredskapen att dö bort från oss själva, söka honom av hela vårt hjärta. Låta honom få skala av lager efter lager, hur jobbigt det än är. Och så lär vi oss att när vi avstår allt, ja då skänks oss allt och mer än det. Vi fortsätter sjunga.
Se, vi går upp till Jerusalem, till frälsarens kors och pina, till lammet som offras för världens skull, för dina synder och mina. Se, vi går upp till Jerusalem,
eget hjärta tala ut tro när vi proklamerar den tro som vi blir döpta till. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan, och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.